Det här är hörförståelseprovet i svenska medellång lärokurs våren 2006 och det består av 5 delar. En del avsnitt får du höra 2 gånger och en del bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet. Lycka till! Här börjar del 1. Du får höra en intervju om islandshästen. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Island är känt för sina varma källor, sina vulkaner och sin vackra natur. Men jag har åkt till Island för att i likhet med tusentals andra turister bekanta mig med den unika islandshästen. Att rida över lavafält har länge varit min dröm. Att jag aldrig tidigare har ridit stör inte. Kan du, Elmar, berätta var islandshästen egentligen kommer ifrån?
Någon gång på 800-talet började vikingar från Norge segla till Island och därifrån vidare till Grönland.
Mm.
Med på skeppet hade de sina hästar. De här hästarna var små men starka. Och det är ju så att det isländska klimatet ytterligare har härdat rasen genom ett naturligt urval. Redan tidigt blev det förbjudet att importera nya hästar till Island.
Jaha.
Islandshästen levde och gör det än idag i total isolation.
Mm. Islandshästen omnämns ofta i sagorna. Varför det?
Hästen har i alla tider haft stor betydelse för invånarna på ön. Redan före kristendomen var den högt respekterad och på samma sätt som jätten hade den en stark ställning i den nordiska mytologin.
Ah.
I de isländska sagorna förekommer hästen ofta eftersom den var viktig i vikingarnas liv.
Ja.
En god häst värderades högt och den kunde rent av få läggas i graven invid sin fallne krigare.
Mm. På vilket sätt skiljer sig islandshästen från andra hästraser?
Det mest speciella med den här lilla och starka hästen är att den har bevarat sådana gångarter som tidigare har funnits hos europeiska hästar men som har dött ut hos alla andra än hos islandshästen.
Uh-huh.
En islandshäst kan alltså skritta, trava och galoppera som alla andra hästar men den behärskar också något som kallas för tölt. Ett sätt att rida som ligger mellan trav och skritt.
Den här hästen heter Eldur fra Holum. Betyder namnet något?
Ja, ofta berättar namnet något om hur hästen ser ut eller hurdan karaktär den har. Efter namnet lägger man också till fra, vilket betyder från.
Mm.
Och sedan går den som hästen kommer från. Eldur betyder eld. Holum är namnet på gården där hästen föds upp.
Mm. Vilken funktion har hästen idag på Island?
Naturligtvis är hästen idag mest en sporthäst, men den är fortfarande viktig i fårskötseln eftersom fåren håller till på platser dit man kan ta sig bara med häst. Många bönder har därför häst.
Titta på fråga 1 och 2.
Island är känt för sina varma källor, sina vulkaner och sin vackra natur. Men jag har åkt till Island för att i likhet med tusentals andra turister bekanta mig med den unika islandshästen. Att rida över lavafält har länge varit min dröm. Att jag aldrig tidigare har ridit stör inte. Kan du, Elmar, berätta var islandshästen egentligen kommer ifrån?
Någon gång på 800-talet började vikingar från Norge segla till Island och därifrån vidare till Grönland.
Mm.
Med på skeppet hade de sina hästar. De här hästarna var små men starka. Och det är ju så att det isländska klimatet ytterligare har härdat rasen genom ett naturligt urval. Redan tidigt blev det förbjudet att importera nya hästar till Island.
Jaha.
Islandshästen levde och gör det än idag i total isolation.
Svara på 1 och 2. Titta på 3 och 4.
Islandshästen omnämns ofta i sagorna. Varför det?
Hästen har i alla tider haft stor betydelse för invånarna på ön. Redan före kristendomen var den högt respekterad och på samma sätt som jätten hade den en stark ställning i den nordiska mytologin.
Ah.
I de isländska sagorna förekommer hästen ofta eftersom den var viktig i vikingarnas liv.
Ja.
En god häst värderades högt och den kunde rent av få läggas i graven invid sin fallne krigare.
Mm. På vilket sätt skiljer sig islandshästen från andra hästraser?
Det mest speciella med den här lilla och starka hästen är att den har bevarat sådana gångarter som tidigare har funnits hos europeiska hästar men som har dött ut hos alla andra än hos islandshästen. En islandshäst kan alltså skritta, trava och galoppera som alla andra hästar, men den behärskar också något som kallas för tölt. Ett sätt att rida som ligger mellan trav och skritt.
Svara på 3 och 4. Titta på 5 och 6.
Den här hästen heter Eldur fra Holum. Betyder namnet något?
Ja, ofta berättar namnet något om hur hästen ser ut eller hurdan karaktär den har. Efter namnet lägger man också till fra, vilket betyder från, och sedan går den som hästen kommer från. Eldur betyder eld, Holum är namnet på gården där hästen föds upp.
Mm. Vilken funktion har hästen idag på Island?
Naturligtvis är hästen idag mest en sporthäst, men den är fortfarande viktig i fårskötseln eftersom fåren håller till på platser dit man kan ta sig bara med häst.
Ah.
Många bönder har därför häst.
Svara på 5 och 6. Här börjar del 2. Du får höra vilka upplevelser en flicka hade i Kina. Du hör berättelsen först i dess helhet och sen i delar.
Han knackar mig försiktigt på axeln och frågar om jag kommer från Sverige. Han tycker att språket jag talar låter vackert och mitt ljusa hår måste betyda att jag är från Norden. På felfri engelska säger han att han heter Liang och kommer från den kinesiska landsbygden. Nu bor han i Peking för att gå i skola och således kunna trygga familjens framtid. När jag berättar att jag kommer från Finland kläcker han utan att blinka ur sin fras på finska. Han kan också en svenska som han lärt sig när han rör sig bland svenska resenärer. Liang berättar att han gärna skulle fortsätta att studera efter gymnasiet, men universitetsstudier är så dyra att det inte är en realistisk dröm. Han längtar ofta hem till familjen, men säger samtidigt att landsbygden inte bjuder på många möjligheter. Jag vill se andra länder och kanske dra nytta av mina språkkunskaper, säger han. Han är väldigt pratsam och nyfiken. Var bor du? Vad gör din pappa? Är du rik? Är du gift? Frågorna haglar över mig. Vi skrattar mycket. Och efter ett tag känns det som om vi är gamla vänner. När Liang föreslår att vi ska gå och titta på hans morbrors tavelgalleri känns det helt naturligt att följa med. Han förklarar att hans morbror är en stor konstnär. Liang går raskt genom grännerna. Vi svänger turvis till höger och till vänster. Vi går in i en mörk portgång och ner för några källartrappor. Jag har en känsla av att jag vill gå tillbaka. Det ekar spökligt. Vi går ner för flera trappor och kommer till ett fuktigt valv. Min puls är nu långt över det normala. Liang öppnar en dörr och vi stiger in i ett rum fullt av tavlor. På en röd kudde på golvet sitter en gammal man, morbrodern. Jag känner mig jättefånig. Varför var jag så skraj nyss? Jag blir bjuden på te och sjunker ner på en kudde på golvet. Liang berättar om tavlorna. Det är en traditionell fin kinesisk konst. Inga dåliga kopior här inte. Han berättar upprört att det finns studerande som lockar turister med till gallerier för att köpa värdelös konst. En liten varningsklocka ringer i mitt huvud. Men jag är plötsligt så väldigt dåsig att jag inte kan tänka klart. Jag tar en klunk te till. Allt börjar bli suddigt. Mina ögon blir allt tyngre och jag skulle så gärna slumra till en stund när morbrodern plötsligt med myndig ton undrar vilken tavla jag tänker köpa. Här sitter jag ensam i en källare med två okända personer. Jag skulle aldrig på egen hand hitta tillbaka till centrum. Det lättaste för mig är nog utan tvekan att köpa en tavla och hålla mig på god fot med Liang. Jag väljer en liten tavla som är förvånansvärt dyr. Liang menar att det är ett bra val. En stund senare är jag ute i solskenet med tavelpaketet under armen. När jag skiljs från Liang ser jag hur han går fram till en medelålders kvinna. Är du från Sverige? Hör jag honom fråga.
Titta på fråga 7 och 8.
Han knackar mig försiktigt på axeln och frågar om jag kommer från Sverige. Han tycker att språket jag talar låter vackert och mitt ljusa hår måste betyda att jag är från Norden. På felfri engelska säger han att han heter Liang och kommer från den kinesiska landsbygden. Nu bor han i Peking för att gå i skola och således kunna trygga familjens framtid. När jag berättar att jag kommer från Finland kläcker han utan att blinka ur sin fras på finska. Han kan också en svenska som han lärt sig när han rör sig bland svenska resenärer. Liang berättar att han gärna skulle fortsätta att studera efter gymnasiet. Men universitetsstudier är så dyra att det inte är en realistisk dröm. Han längtar ofta hem till familjen men säger samtidigt att landsbygden inte bjuder på många möjligheter. Jag vill se andra länder och kanske dra nytta av mina språkkunskaper, säger han.
Svara på 7 och 8, titta på 9 och 10.
Han är väldigt pratsam och nyfiken. Var bor du? Vad gör din pappa? Är du rik? Är du gift? Frågorna haglar över mig. Vi skrattar mycket. Och efter ett tag känns det som om vi är gamla vänner. När Liang föreslår att vi ska gå och titta på hans morbrors tavelgalleri känns det helt naturligt att följa med. Han förklarar att hans morbror är en stor konstnär. Liang går raskt genom grännarna. Vi svänger turvis till höger och till vänster. Vi går in i en mörk portgång och ner för några källartrappor. Jag har en känsla av att jag vill gå tillbaka. Det ekar spökligt. Vi går ner för flera trappor och kommer till ett fuktigt valv. Min puls är nu långt över det normala.
Svara på 9 och 10. Titta på 11 och 12.
Liang öppnar en dörr och vi stiger in i ett rum fullt av tavlor. På en röd kudde på golvet sitter en gammal man, morbrodern. Jag känner mig jättefånig. Varför var jag så skraj nyss? Jag blir bjuden på te och sjunker ner på en kudde på golvet. Liang berättar om tavlorna. Det är en traditionell fin kinesisk konst. Inga dåliga kopior här inte. Han berättar upprört att det finns studerande som lockar turister med till gallerier för att köpa värdelös konst. En liten varningsklocka ringer i mitt huvud. Men jag är plötsligt så väldigt dåsig att jag inte kan tänka klart. Jag tar en klunk te till. Allt börjar bli suddigt. Mina ögon blir allt tyngre och jag skulle så gärna slumra till en stund när morbrodern plötsligt med myndig ton undrar vilken tavla jag tänker köpa.
Svara på 11 och 12. Titta på 13 och 14.
Här sitter jag ensam, i en källare, med två okända personer. Jag skulle aldrig på egen hand hitta tillbaka till centrum. Det lättaste för mig är nog utan tvekan att köpa en tavla och hålla mig på god fot med Liang. Jag väljer en liten tavla som är förvånansvärt dyr. Liang menar att det är ett bra val. En stund senare är jag ute i solskenet med tavelpaketet under armen. När jag skiljs från Liang ser jag hur han går fram till en medelålders kvinna. Är du från Sverige? Hör jag honom fråga.
Svara på 13 och 14. Här börjar del 3. Du hör en intervju med Bernt Halvorsen från Norge. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
För cirka ett år sedan utfördes en undersökning på nätet där frågan lydde: var bor jultomten egentligen? Bland svarsalternativen fanns Finland, Sverige, Norge, Disneyland, Betlehem och ingenstans. Resultatet av enkäten visade att närmare 60% anser att tomten bor i Finland. Få valde alternativet ingenstans. Vi ska idag tala med Bernt som är jultomte i Norge. Bernt, hur kom det sig att du blev jultomte?
Redan när jag var liten fick jag vara jultomte i familjen och jag tyckte att det var både roligt och intressant. De senaste 20 åren har jag åkt utomlands för att arbeta som jultomte.
Du var också i Libanon ett tag.
Ja, det stämmer. Jag skötte mitt egentliga uppdrag, men jag sysslade också med lite andra saker. Det var kanske det mest exotiska jag har varit med om när jag byggde julgranar av olivkvister i Libanon.
Det låter faktiskt lite lustigt.
Mm.
Men Bernt, har du som professionell jultomte råkat ut för något negativt under årens lopp?
Jag minns i Amerika en gång när jag bara fick säga ho ho, så det var ett ganska lätt jobb, men tråkigt. En annan gång, också i Amerika faktiskt, tyckte barnen att jag var för smal. I USA ska jultomten vara stor och rund, så det var inte så roligt.
Och nu ska du grunda en tomteakademi i Norge.
Ja, det ska jag tillsammans med min fru. Vi har ett tomtehus bredvid ett spa- och konferenshotell. Vi ordnar olika slag av aktiviteter, främst för barn och barnfamiljer.
Jultomten bor väl inte i Norge?
Ja, det är klart att jag får tävla med den finska och svenska jultomten. Men det är ingen fara. Vi är kompisar och hjälper varandra. Den finska tomten hinner ju inte med alla barn.
Får jag rycka dig i skägget? Oj då, skägget lossnar när man rycker i det. Det är inte äkta.
Ja, men det är bara medan jag väntar på att mitt eget skägg ska få rätt färg. Efter det är jag den äkta jultomten.
Då får jag återkomma om några år.
Ja då.
Titta på fråga 15 och 16.
För cirka ett år sedan utfördes en undersökning på nätet där frågan lydde: var bor jultomten egentligen? Bland svarsalternativen fanns Finland, Sverige, Norge, Disneyland, Betlehem och ingenstans. Resultatet av enkäten visade att närmare 60% anser att tomten bor i Finland. Få valde alternativet ingenstans. Vi ska idag tala med Bernt som är jultomte i Norge. Bernt, hur kom det sig att du blev jultomte?
Redan när jag var liten fick jag vara jultomte i familjen och jag tyckte att det var både roligt och intressant. De senaste 20 åren har jag åkt utomlands för att arbeta som jultomte.
Svara på 15 och 16. Titta på 17 och 18.
Du var också i Libanon ett tag.
Ja, det stämmer. Jag skötte mitt egentliga uppdrag, men jag sysslade också med lite andra saker. Det var kanske det mest exotiska jag har varit med om när jag byggde julgranar av olivkvister i Libanon.
Det låter faktiskt lite lustigt.
Mm.
Men Bernt, har du som professionell jultomte råkat ut för något negativt under årens lopp?
Jag minns i Amerika en gång när jag bara fick säga ho ho, så det var ett ganska lätt jobb, men tråkigt. En annan gång, också i Amerika faktiskt, tyckte barnen att jag var för smal. I USA ska jultomten vara stor och rund, så det var inte så roligt.
Svara på 17 och 18. Titta på 19 och 20.
Och nu ska du grunda en tomteakademi i Norge.
Ja, det ska jag tillsammans med min fru. Vi har ett tomtehus bredvid ett spa- och konferenshotell. Vi ordnar olika slag av aktiviteter, främst för barn och barnfamiljer.
Jultomten bor väl inte i Norge?
Ja, det är klart att jag får tävla med den finska och svenska jultomten. Men det är ingen fara. Vi är kompisar och hjälper varandra. Den finska tomten hinner ju inte med alla barn.
Svara på 19 och 20. Titta på 21.
Får jag rycka dig i skägget? Oj då, skägget lossnar när man rycker i det. Det är inte äkta.
Ja, men det är bara medan jag väntar på att mitt eget skägg ska få rätt färg. Efter det är jag den äkta jultomten.
Då får jag återkomma om några år.
Ja då.
Svara på 21. Nu är vi framme vid del 4. Du får höra olika situationer och telefonsamtal på en järnvägsstation. Du hör situationerna en gång. Svara genast efter varje situation. Titta på fråga 22.
Bästa passagerare, expresståget från Göteborg klockan 13 anländer på spår 7. Observera att spåret har bytts. Det står fel information på ljustavlan. Tåget är 15 minuter försenat och väntas anlända 13.15.
Svara på 22, titta på 23.
Bästa passagerare, se upp för ficktjuvar. Lämna inte ert bagage utan uppsikt. Om ni har frågor eller behöver hjälp kan ni vända er till vår kundtjänst på bottenplanet.
Svara på 23, titta på 24.
Här följer nu information om tåget till Malmö. Spår 5 har drabbats av ett tekniskt fel i växlarna och kan därför inte användas. Tåget till Malmö avgår istället från spår 2. Alla resenärer med tåget till Malmö ska nu gå till sitt tåg.
Svara på 24, titta på 25.
Hallå alla passagerare på väg till Lund. Tåget står nu klart för avfärd på spår 8. Polisen har letat igenom alla vagnar och inte funnit något avvikande. Alla som är på väg till Lund ska omedelbart gå till tåget. Tåget avgår om 5 minuter.
Svara på 25, titta på 26.
Hej, Mia. Vad gör du här?
Hej, jag väntar på tåget. Är du på väg till din syster?
Nej, jag ska inte åka någonstans. Jag ska till Hittegodset och fråga om de har hittat min resväska. Jag tror att jag glömde den på tåget när jag kom från en kompis igår.
Hoppas du hittar den.
Tack.
Svara på 26, titta på 27.
Mia? Hej pappa. Jag är just nu på stationen och väntar på tåget. Nej, vet du, jag tror att jag inte kan komma till dig det här veckoslutet. Jag tänkte vara hemma med mamma. Ja, kan ju ringa i början av veckan. Bra, hej då.
Svara på 27, titta på 28.
Mia? Hej, Peter. Jag är nog på väg. Jag vet det. Jag missade bussen, så jag kommer med nästa tåg. Jag längtar också efter dig. Det ska bli kul att träffas. Hej då.
Svara på 28, titta på 29.
Någon har ringt och lämnat ett meddelande på min telefon.
Hej Mia, det här är Peter igen. Jag tänkte att vi skulle äta pizza ikväll. Jag beställde pizzorna till 8. Jag fixar också något att dricka, läsk och några burkar öl tänkte jag. Men hörru Mia, köp du godis så får du det som du tycker om. Jag möter dig på stationen. Vi ses snart.
Svara på 29, titta på 30.
Bästa passagerare, tåget till Uppsala 17:30 avgår inte på grund av ett fel i elsystemet. Nästa tåg går om 20 minuter. Vi beklagar missödet. Nästa tåg till Uppsala går alltså 17:50.
Svara på 30. Nu är vi framme vid provets femte och sista del. Du får höra ett föredrag om bananen. Du hör föredraget först i dess helhet och sen i delar. Svara på finska.
Bananen är en delikatess i stora delar av världen och den viktigaste handelsvaran i många tropiska länder. Ett vanligt diskussionsämne idag är etiken kring bananodlingarna. Allt fler av oss väljer att köpa så kallade rättvisemärkta bananer. Bananen har funnits på jorden i ungefär 1 miljon år. Den var den första frukten som människan började odla. De flesta av oss tänker på bananen som en gul och böjd sak, men i själva verket finns det olika slags bananer. I Finland äter vi en art som kallas för dessertbanan. En söt banan som passar till mellanmål och efterrätt, men i tropikerna hör bananen till basfödan. Den art som äts där kallas för mjölbanan, och den ska kokas eller grillas innan den äts. Den används ungefär som potatis hos oss och är ett av de viktigaste födoämnena. Bananplantan är inte ett träd som man kunde tro, utan den hör till gräsväxterna. Bananstockarna växer högt uppe och väger cirka 25 kilogram. För att skydda bananklasarna mot insekter, fåglar och hårda vindar täcks de ett tidigt skede med en plastpåse. Plastpåsarna ger upphov till stora avfallsproblem på plantagerna. Eftersom handeln med bananer är en så viktig näringsgren i tropikerna har man allt mer börjat fästa uppmärksamhet vid etiska frågor. En viktig fråga är plantagearbetarnas arbetsförhållanden. På många plantager anställs arbetare för en kort period. Arbetsdagarna är långa och arbetstagarna inte tillräckligt skyddade när de hanterar kemikalier. Som svar på den etiska diskussionen har rättvisemärkta bananer dykt upp i fruktdiskarna. En av idéerna med rättvisemärkningen är att öka odlarnas andel av bananernas konsumentpris. Systemet garanterar också att inga barn arbetar på plantagerna. Det påstås att bananen har en lugnande inverkan på nerverna. I alla fall stillar den hungern, smakar gott och är ett fettsnålt och hälsosamt alternativ till andra mellanmål. Den innehåller till exempel kalium som förebygger högt blodtryck. Som C-vitaminkälla är bananen dock inget vidare. För att fylla dagens behov måste man äta omkring 1 kilo bananer.
Titta på fråga A.
Bananen är en delikatess i stora delar av världen och den viktigaste handelsvaran i många tropiska länder. Ett vanligt diskussionsämne idag är etiken kring bananodlingarna. Allt fler av oss väljer att köpa så kallade rättvisemärkta bananer. Bananen har funnits på jorden i ungefär 1 miljon år. Den var den första frukten som människan började odla. De flesta av oss tänker på bananen som en gul och böjd sak, men i själva verket finns det olika slags bananer. I Finland äter vi en art som kallas för dessertbanan. En söt banan som passar till mellanmål och efterrätt. Men i tropikerna hör bananen till basfödan. Den art som äts där kallas för mjölbanan och den ska kokas eller grillas innan den äts. Den används ungefär som potatis hos oss och är ett av de viktigaste födoämnena.
Svara på A. Titta på B.
Bananplantan är inte ett träd som man kunde tro, utan den hör till gräsväxterna. Bananstockarna växer högt uppe och väger cirka 25 kilogram. För att skydda bananklasarna mot insekter, fåglar och hårda vindar täcks de i ett tidigt skede med en plastpåse. Plastpåsarna ger upphov till stora avfallsproblem på plantagerna.
Svara på B. Titta på C.
Eftersom handeln med bananer är en så viktig näringsgren i tropikerna har man allt mer börjat fästa uppmärksamhet vid etiska frågor. En viktig fråga är plantagearbetarnas arbetsförhållanden. På många plantager anställs arbetare för en kort period. Arbetsdagarna är långa och arbetstagarna inte tillräckligt skyddade när de hanterar kemikalier.
Svara på C. Titta på D.
Som svar på den etiska diskussionen har rättvisemärkta bananer dykt upp i fruktdiskarna. En av idéerna med rättvisemärkningen är att öka odlarnas andel av bananernas konsumentpris. Systemet garanterar också att inga barn arbetar på plantagerna.
Svara på det. Titta på E.
Det påstås att bananen har en lugnande inverkan på nerverna. I alla fall stillar den hungern, smakar gott och är ett fettsnålt och hälsosamt alternativ till andra mellanmål. Den innehåller till exempel kalium som förebygger högt blodtryck. Som C-vitaminkälla är bananen dock inget vidare. För att fylla dagens behov måste man äta omkring 1 kilo bananer.
Svara på E. Här är provet slut. Du har nu 8 minuter på dig att kolla dina svar. Hej då!